Du lyssnar på Påfågeln av Ulla Tränter, uppläst av mig, Lars Winkler. Första kapitlet. Ett häftigt slagsmål bröt plötsligt ut. Striden böljade fram och tillbaka och utgången var länge oviss. Så avgjordes den till de ungas förmån genom att två buspojkar kilade upp för bergväggen och bombarderade den äldre kombatanten med papperstussar så att han surmulet klättrade upp på en hylla och kliade sig på magen. En utsläpad mor med ena barnet kring halsen fick tag i svansen på det andra just när han i sitt intresse för segrarna höll på att falla ner för ett stup. Vi hade tillbrakt en kvart vid Apberget och jag föreslog försiktigt min unga följeslagerska att vi skulle vandra vidare mot elefanterna. Om du lovar att vi går tillbaka hit på hemvägen, sa Anna och spände sina bruna ögon i mig. Klockan var inte mer än 8:30, men solen brände redan hett och dagen lovade att bli lika varm som de flesta dagar denna ovanligt varma sommar, som borde börja lida mot sitt slut eftersom det var Arvids namnsdag. Klockan 9 skulle jag träffa chefen för naturhistoriska avdelningen, första intendenten Bengt Håkansson, för att diskutera en annonskampanj för Skansen. Ett par år tidigare hade jag gjort en djurbok härifrån. Bengt Håkansson hade varit nöjd och jag själv varit road. Nu skulle några av bilderna bli affischer. Eventuellt var det fråga om en eller annan nytagning. Och när jag ändå hade ärendet till Skansen passade jag på att låta Anna Bongustos mamma få en lugn och skön lördagsförmiddag. Elefanterna tycktes ha dåligt morgonhumör, eller också passade de på att gräla innan de hade fått åskådare. Anna lockade och lockade, men den ena elefanten ville inte och den andra, som var blockerad av sin kollega, kunde inte komma fram och snappa åt sig den lilla jordnöt hon använde som bete. Hon tröttnade snart. Vi korsade sandplanen och dök in mellan de stadiga betongpelarna där sjölejonens vatten lyste lockande svalt och grönt. Men det var inte ett sjölejon vi såg genom akvarierutan. I det tämligen klara vattnet simmade med lugna jämna tag en man i 40-årsåldern, iförd vit skjorta, mörka byxor och mörk fluga. Det var bara kavajen som fattades, för att han utan förlägenhet skulle ha kunnat bevista en bättre middag. Han höjde handen högtidligt till hälsning mot mig innan han simmade upp mot ytan. Anna hämtade sig snabbare än jag. Den där är väl inte klok i huvudet, fnissade hon. Kom så går vi och tittar på honom där uppifrån. Det tog oss inte en halv minut att springa upp för den smala trappan. Men när vi kom fram till räcket kring sjölejonens bassäng hade badaren redan hunnit upp i vattnet. Han stod och drog på sig den torra kavajen över sina sjöblöta kläder. Hej du, ropade Anna. Man får inte kasta något i vattnet. Han nappade till sig en portfölj från bassängkanten och kom fram mot oss. Jag blev inte kastad, jag hoppade, svarade han och saxade över stängslet. Näsvis ung dam du har med dig, Harry. Jag borde kanske ha blivit smickrad över att Morris Nordin kände igen mig. Egentligen borde jag ha känt igen honom först, för han var svenska folkets senaste tv-idol. Varje lördag hela våren hade han visat sig charmig och pojkaktig i publiksuccén Helgdagskväll från Högloftet, och runt om i Sveriges långa land hade kvinnor mellan 2 och 80 suckat över det där väcket i kinden när han log. Men han var inte bara kvinnornas gunstling. Han var också urbilden av en gammal rek och polare och hade en oskarare emellan glimt i de grå ögonen. Till hans image hörde dessutom att han fick bizarra infall som han omgående gav efter för. Ska du ha sjölejon med i ditt nästa program eller tränar du för EM? Frågade jag. Han fyrade av ett av sina breda leenden mot oss.